Jag tror att det finns en bild här som jag har plockat in. Är det någon som känner igen den här bilden? Är det någon som har sett en sån här bild förut? En del sitter och skrattar, en del ler. Den här hittade jag när vi höll på och rensade på vinden. Den har suttit i mitt rum när jag var liten, men den har inte suttit uppe sedan dess, tror jag. Så den fanns i en mapp. Den här ängeln, visst är den vän och visst är den vacker. Har ni tänkt på att den går bakom barnen? Den har inte ställt sig framför stupet. Utan den står liksom bakom och vakar och ser nästan ut som, ja, älskade barn, jag finns här, jag tar hand om er, jag ska se till att det inte går illa. Det är liksom ingen som har ställt sig i vägen och sagt, nej, här får ni inte vara, ni får gå en annan väg. Utan den finns där och stöttar och ger skydd. Sen tänker jag det att ibland när man ser spädbarn så kan de helt så här omotiverat ligga och le. Om det ser ut som de fäktar med händerna. Och vet ni, jag är kanske lite barnslig, men jag får för mig att det är änglar som leker med barnen. Därför att de fortfarande inte har vårt vuxna förstånd som säger att nej, men änglar kan man inte se. Gud låter änglarna leka med barn. Det är faktiskt min fasta övertygelse. Att det finns där. Men jag tänker, hur ofta pratar vi om änglar egentligen i kyrkan? Jag tror egentligen att det är en av de första gångerna som jag har en predikan kring det. Och då tänker jag att för mig är det lite gott att luta sig mot kyrkoåret. Inte jämnt, men ibland. Den här känslan av att det kommer teman som jag inte ens har funderat på om man ska prata om. Men idag är det änglar. Och det jag fascineras över, det är det att änglar, det verkar vara utanför kyrkan man pratar mer om änglar. Det finns sådana här tarotkort med ängel Mikael, och man går in i, jag har passerat Haga någonstans, så finns det någon sån där butik, och när man tittar in där så är det miljarder av änglar av olika storlekar och olika sorter. Och men i kyrkan, men Bibeln är full av änglaberättelser. Och Hanna snodde lite grann från mig. Nej, det var jättebra. Nej, men just det här att det finns så många ställen där det berättas om änglar. Både i Gamla testamentet, men i Nya testamentet. Som sagt var det här med Maria och ängeln. Sen har vi alla berättelser. Josef fick änglabesök. När Jesus föddes var det änglar. Och inte minst i samband med att Jesus uppstod fanns det änglar med. Och änglarna var viktiga. Och sen har vi då Petrus. Och sen har vi hela uppenbarelseboken med massa konstiga figurer som har massa vingar och massa ögon och allt möjligt. Men som också Hanna sa, en av de viktiga uppgifterna för änglar var att sjunga Guds lov. Och den här helgen känns det som att vi har fått vara lite änglar och sjunga Guds lov och prisa Gud på olika språk. Britt G. Hallqvist tycker jag har en så underbart söt liten tanke kring det här med änglar. Hon skriver så här. Det kom en ängel och räddade Lillnisse från den stora svarta hunden. Han var fet och gråklädd, hade en flottig keps och en fimp i mungipan. Ängeln tog Lillnisse i handen och följde honom hem. Lillnisse visste inte att det var en ängel. Och ängeln visste det inte heller. Jag tycker det är lite vackert. Det här att Gud använder vem han vill, om det är synliga änglar eller osynliga änglar, och änglar som ser ut som vem som helst. Min älskade pappa ramlade baklänges ut för en trappa för ett par år sedan. Handlöst. Men det han berättade för oss var att det var en enormt stor man som stod bakom honom och liksom tog fallet. Och den mannen enligt pappa såg till att han också kom till vårdcentralen. Ingen annan har sett den här mannen. Och i vår värld, i vår familj, så ser vi det som att ja, men det var en ängel som tog emot pappa i fallet. Annars hade han slagit bakhuvudet i rejält. Och jag tänker att fler av oss, om vi tänker efter, har de här änglaberättelserna. Där vi har fått möta en himmelsk varelse i en, som lillnisse, i en vanlig människas kropp. Den här texten vi har hört idag, visst är den spännande? Det här som Hanna också sa, Jakob som har dragit iväg hemifrån. Han har lurat sin far och sin bror, och brorsan är vansinnigt arg. Och då ska man veta det, att Esau, som brorsan hette då, som väl var några sekunder äldre, för de var tvillingar de här. Han var van att vara ute och gå i skog och mark och jaga. Så konditionsmässigt och styrkemässigt, då var det fördel Esau. Jakob var lite stugsittare och tyckte det var skönt att sitta hemma hos mamma Rebecka. Men så hade Esau börjat jaga Jakob, då hade det nog gått åt skogen, kan vi nog säga. Men Esau, vad säger jag, Jakob är det som ger sig iväg. Och han går tills det blir alldeles mörkt. Och jag tänker att det kan ju vara mörkt både i att solen har gått ner, men också den där känslan av att jag är alldeles ensam här. Jag har gjort något som inte var särskilt smart. Och vart ska jag ta vägen och hur ska det bli? Och jag tror att det är en känsla som vi kan känna igen lite till mans. Det här fruktansvärda mörkret som kan sänka sig ner över våra liv. Det står om en sten som Jakob har som huvudkudde. Och jag skulle ju inte föredra en sten som huvudkudde, det måste jag säga. Men den här stenen fascinerar mig lite grann. En sten som så småningom blir ett märke. En sån här, ja, som man visste att det var det här, den här platsen. Och då tänker jag, hade det varit en sten som man kan ha huvudet på, då hade det varit ett väldigt litet minnesmärke. Men hade det varit ett stort minnesmärke, så måste det ha varit en sten som Jakob nästan hade fått luta sig emot. Men då konstaterar jag det att man läser texten. När Gud talar till Jakob, då berättar han inte att jag är din Gud. Utan han berättar att det är Abrahams och det är Isaks Gud. Jakob kanske fortfarande var sökare. Han kanske inte riktigt var säker på att den här Gud var hans Gud. Det blir det egentligen först senare när han börjar brottas med Gud. Men det tar vi en annan gång. Han var sökare. Och här i det här området så var det så att stenar, de hade det här lite beskyddande. Det fanns något magiskt i dem. Och om vi tittar nu på den här butiken i Haga. Massor av änglar. Massor av kristaller. Det här, något som ska ge skydd. Och då kanske det var så att han tog en sten som var ganska stor. Och lutade sig mot som ett skydd. Jakob var ensam. Han tog till de hjälpmedel han hade. Den här stenen som skulle ge skydd. Och sen börjar Jakob drömma. I den gamla översättningen så står det att det var en stege. Här står det trappa, på en del ställen står det ramp. Men det är liksom, det är ganska oviktigt. Det spelar ingen större roll. Men änglarna vandrade fritt upp och ner och ner och upp. Mellan himmel och jord. Det blev en helig plats. Det var helig mark. Och Gud presenterar sig. Och som jag sa, det verkar inte riktigt som Jakob har full koll på vem den här Gud är. Jakob får löften av Gud. Och han reser den här stenen. Och platsen ger han ett nytt namn. Han kallar den Betel. En del här inne kanske känner igen det här Betel från missionshus, baptist- eller pingsthus, Betels missionshus på olika ställen. Men det betyder Guds hem. Guds hem. Det här är en text från Gamla testamentet. Och ibland så kanske vi hoppar över Gamla testamentet och tänker, det kan man ju inte riktigt predika över. Det är ju Nya testamentet som gäller med Jesus och alltihop. Men Jesus citerar ju väldigt ofta Gamla testamentet. Och Gamla testamentet pekar fram mot Jesus hela tiden. Och just den här texten, den använder Jesus när han kallar lärjungen Natanael. Natanael, han satt under ett fikonträd. Och Jesus berättar att jag såg dig långt innan och jag vet vem du är och allt det här. Och sen så säger Jesus, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Här sätter sig Jesus in i stegen. Eftersom änglarna kliver över Jesus. Tänk korset. Jesus är den som öppnar upp vägen in till Guds famn. Så att vi är skapade nästan som änglaväsen, står det i Saltaren. Vi ska kunna vandra in till Gud fritt. Utan några som helst bekymmer. Tänk på det som hände när Jesus dog. Kommer ni ihåg vad som hände? Förlåten, det här stora draperiet in till det allra heligaste. Där bara prästen fick gå. Överste prästen till och med. Och där det skulle vara massa offer och grejer. Det går sönder. Det rivs uppifrån och det rivs ner. Och där finns Guds famn. Där kan vi komma in. Så Jesus använder den här berättelsen som vi har hört för att peka på den här öppningen. Att Jesus är stegen som gör att vi kan få nå Gud precis på det sätt som vi behöver. Snart ska vi sjunga igen, vi ska be. Det här Betel. Jag tänker, ni får säga emot mig, men jag tänker så här. Betel är den plats där vi möter Gud. Där vi kan möta Gud. Det är Betel. Jakob, vad var det han sa? Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Nu är det söndag. Vi sitter här, vi har kommit hit av olika skäl. Är det här en helig plats? Kan det vara en plats där jag kan få möta Gud? Där jag kan få se en himmelsk rörelse? Eller måste jag gå någon annanstans? Hur begränsar vi Gud? Vi säger att Gud är här. Vi välkomnar Jesus. Då måste ju det här vara en helig plats. Och vi finns tillsammans på den här heliga platsen. Och vi kanske inte vet om det. Och då tänker jag att då får vi be Gud öppna våra ögon. Så vi får se det heliga i det alldeles, alldeles vanliga. Och så får vi be den heliga ande röra vid oss. Och påminna oss om Guds närvaro. Och så får vi komma ihåg. Gud vill prata med oss här idag. Just nu. På den här heliga platsen där himmel och jord möts. Amen.